går det ju som fuskare att komma undan.
Då rubbar man ju hela grunden i antidopingarbetet.
It's tremendously frustrating.
Ja, nu drar tävlingarna i Peking OS igång och kampen om idrottens allra ädlaste och mest prestigefulla medaljer. Men en granskning som Ekot och Radiosporten gjort visar att det finns allvarliga brister i det internationella antidopningsarbetet. Det som ska se till att ingen som fuskat får kliva upp på prispallen. Och flera svenska OS-stjärnor reagerar starkt på avslöjandena.
Det är såklart tråkigt att man vidtar väldigt mycket åtgärder för att försöka säkerställa en ren idrott. Och sen finns det sådana uppenbara kryphål.
Det är väldigt synd att det kan gå till på det sättet.
Nils van der Poel och Elvira Öberg där. Emily Rosén och Alexander Lundholm, det är ni som har gjort den här granskningen. Vad är det för brister i antidopningsarbetet som ni har hittat?
Egentligen kan man säga att det är två olika delar. Dels är felaktiga dopningskontroller, alltså incidenter när man ska utföra tester på elitidrottarna. Man följer inte det regelverket som finns på ett sätt som gör att det skulle kunna gå att fuska. Och det kan ha att göra med att man inte håller idrottaren under uppsikt eller att man får reda på i förväg att man ska göra ett dopningstest. Skidskyttestjärnan Elvira Öberg berättar till exempel.
Tyvärr har jag varit med om det. Att jag har inte varit med om det i Sverige, men utomlands. Att man har fått veta vilket det är som ska testas innan de får reda på det. Och sen också att folk blir lämnade utan kontrollant, det har jag också varit med om.
Vad är egentligen problemet om dopningskontroller går till på det här sättet som Elvira Öberg beskriver?
Ja, det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad en fuskare skulle kunna göra om han eller hon inte hålls under uppsikt från det tillfälle att man får veta att man ska göra ett test och fram till att testet är utfört. Det kan ju till exempel handla om att en dopad idrottare kan hinna smita eller hinna kissa eller dricka eller injicera en saltlösning i blodet. Så det är förstås väldigt viktigt att kontrollanten också är väldigt noga och övervakar personen under ett urinprov till exempel, så att man vet att det är idrottarens eget urin som rinner ner i röret så att säga. Det finns ju exempel genom åren på hur det har fuskats på det viset.
Hur omfattande skulle du säga att det här problemet är?
Det är jättesvårt att säga, men flera av de olympier som vi har pratat med säger att de har varit med om det här vid upprepade tillfällen. Men framförallt då när de har testats utomlands. Vissa upplever också att det kanske fungerar lite sämre i några specifika länder. Och funderar då, ja men om det ofta är brister i de här länderna, finns det då en risk att hela systemet med hur dopningskontrollerna ska fungera sätts ur spel?
Nu drar ju OS-tävlingarna igång i Peking. Det kommer göras mängder av dopningskontroller där. Finns de här bristerna kvar eller varför är det så viktigt hur tidigare dopningskontroller har fungerat?
Ja, men det görs ju många tester under ett OS som du säger och under hela tävlingssäsongen, och de testerna är ju förstås idrottarna väldigt väl medvetna om att de kommer att äga rum efter tävlingar. Och därför vet ju en fuskare att det gäller att vara ren när de där testerna ska göras. Och därför måste det ju också göras oväntade dopningsprov utanför tävlingssammanhangen när idrottarna inte är beredda. Och det är givetvis också så att det är väldigt effektfullt att dopa sig under träningsperioderna, under uppbyggnadsdelen av året när det inte är några tävlingar och när kroppen och musklerna ska byggas upp. Och därför är det ju extremt viktigt att idrottarna testas då och att idrottarna inte känner till när de ska bli testade och att kontrollanterna kan och ska dyka upp när som helst när man minst anar det. Och att kontrollanterna då dessutom är oerhört noga med att hålla idrottarna under uppsikt då. En idrottare kan ju komma till OS och vara hur ren som helst då, men det betyder ju inte att de inte var fullproppade av preparat i somras till exempel.
Vems fel och vems ansvar är det att det ser ut som det gör just nu?
Många skulle man kunna säga. Det är ganska komplicerat för det är flera olika organisationer som ansvarar för att göra de här dopningskontrollerna. Dels enskilda länders nationella antidopningsorganisationer som gör kontroller på idrottare i sitt land. Men också internationella idrottsförbund som gör dopningskontroller. Och sen kan också arrangörerna till större tävlingar göra dopningskontroller. Och alla de har ju ansvar för att det går till på rätt sätt. Och sen så finns ju också den internationella antidopningsbyrån WADA som man kan säga har ett paraplyansvar.
Och de vi pratat med som arbetar inom och är experter inom antidopning ser också väldigt allvarligt på det här. Till exempel Greg McKenna som är chef för Skidskytteförbundets antidopningsorganisation.
It's tremendously frustrating for me to hear about that. That needs to be correct.
Emily, du nämnde tidigare att det är två svagheter i antidopningsarbetet. Vi har pratat om när själva dopningskontrollerna är bristfälliga. Vad är den andra svagheten ni har hittat?
Det är egentligen att olika antidopningsorganisationer i vissa fall kan se varandras planering för när en specifik elitidrottare ska dopningstestas. Och det kan ju vara en svaghet på så sätt att om en antidopningsorganisation då skulle vara korrupt så skulle den kunna få möjlighet att inte bara förvarna en idrottare om sina egna dopningskontroller utan även kunna förvarna om när andra organisationer ska dopingtesta den här personen.
Men innebär det här att det finns antidopningsorganisationer som är korrupta?
Ja, men det är inte så orealistiskt att tänka att det finns den typen av korrupta antidopningsorganisationer runt om i världen. Många tänker nog direkt på Rysslands enormt statsunderstödda och organiserade dopning nu under de senaste decennierna. Bland annat under OS i Sochi 2014 när ju positiva ryska dopningsprov byttes ut genom ett hål i väggen på det officiella OS-labbet under ledning av själva chefen för dopningskontrollerna. Och Ryssland har ju varit avstängt och straffat på olika sätt för det här. Men även Ukrainas nationella antidopningsorganisation anklagas nu för att i flera år och förstås helt emot reglerna har förvarnat elitidrottare om kommande dopningskontroller. Och det var ju uppgifter som kom fram i en utredning som den internationella antidopningsbyrån WADA publicerade i oktober förra året. Och det här gör ju också att exempelvis skridskostjärnan Nils van der Poel är kritisk till att det funkar så här.
Man vidtar ju väldigt mycket åtgärder som är väldigt onödiga om man har ett så här enkelt verktyg för att hjälpa fuskare. Ena delen av organisationen byggde ett slott och den andra byggde en träkoja.
Vad säger den internationella antidopningsbyrån WADA om det här?
WADA har avböjt en intervju men svarat skriftligen att det finns skyddsmekanismer och att det skulle vara arbetsintensivt att utnyttja systemet för att fuska på det här sättet. Då har vi också frågat vad det är för typ av skyddsmekanismer, men vi har inte fått några fler svar. Sen när det gäller incidenterna vid själva dopningskontrollerna, där det är ju olika antidopningsorganisationer som är ansvariga, så påpekar WADA också att det är viktigt att idrottare anmäler brister.
Emily Rosén och Alexander Lundholm har gjort den här granskningen. Det är ett samarbete mellan Radiosporten och Ekot. Fortsätt följ granskningen i våra kommande sändningar och i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Martin Marlow.